målchanser. Och att...
Jag ger visst, jag ger, det är fel att säga att det ger någonting för det. Jag bara tycker att man får inte överskatta det.
Nej, jag önskar inte.
Det syns inte på Corsi vilka som har ledare egenskaper, vilka som får igång laget som vissa Rangers fick igår.
Ja, det är sant. Ja, vi kommer komma in på det på den igen.
Hello out there, we're on the air, it's hockey night tonight. Tension grows, the whistle blows and the puck goes down the ice. The goalie jumps and the players bump and the fans all go insane. Someone roars, Bobby scores at the good old hockey game. Oh, the good old hockey game is the best game you can name. And the best game you can name is the good old hockey game.
Hallå, 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 hallå allihopa. Då är ni fantastiskt varmt välkomna till NHL-podd nummer 37. Ett lite ovanligt nummer, men som en viss Patrice Bergeron bär, vilket jag tycker är trevligt. Vi kommer komma in på lite mer nummer 37 senare i programmet. Men ja, ni ska vara som sagt varmt välkomna. NHL-podden med Ekeli och Bjurman som inte sitter högt uppe på Manhattan i någon våning. Utan du är ju i Pittsburgh.
Precis, jag sitter på ett hotellrum i Pittsburgh. Vägg i vägg med Console Energy.
Ja, är det ett Marriott?
Nej, det är faktiskt inte ett Marriott. Nej. Det är något annat. Det var fullt på Marriott. Så på
okay.
Console här. Intill. Men jag är här på uppdrag och ska också se, ja, när lyssnarna hör det här så är den matchen avgjord, men jag ska se Penguins mot Devils.
Ja, en intressant match. Två lag som har börjat spännande, lite upp och ner sådär, men...
Ja, verkligen.
Jag har nog inget riktigt resultat att tippa fram här i det här läget.
Jag tror att det kan betyda mycket för Pittsburgh att de nollade Nashville senast och gjorde 60 minuter riktigt bra och stängde igen hemåt och så och inte gav upp någonting.
Nej.
Vilket de har haft lite problem med, att de har bjudit in lag som de har haft ledningen. Ja. Men det gjorde de riktigt bra. Och vi får se. De är ju gamla divisionskonkurrenter och känner varandra utomordentligt bra, de två lagen.
Ja. Och du kommer ta ett snack med Hörnqvist också, va?
Ja, det får man väl utgå från. Ja. Vi ska väl inte berätta något som inte har varit i tidningen än, Jonathan.
Nej, det ska inte jag.
Vi ska hålla på sekretessen.
Ja, just det. Ja, förlåt. Jag har tystnadsplikt där kanske.
Yes.
Ja, men det ska bli spännande match att följa. Och ni vet ju resultatet i det här laget också. Jag tror ändå på Pittsburgh, måste jag säga. Jurs har varit lite svaja efter den här superinledningen när de plockar 3-4 segrar i rad.
Ja.
Så att...
Men det ska också sägas i sammanhanget att även jag är svajig just nu. För att, det var en match kvällen innan här också. En väldigt vild tillställning mellan Rangers och Wild.
På
Garden. Och sen så jobbade jag jättemycket med det. Och så var jag klar vid 2 på natten. Och klockan 4 skulle klockan ringa. För jag skulle med ett riktigt tidigt flyghet. Det var bagarväckning monumentale. Och jag lyckades såklart aldrig somna. Utan låg bara och... vred mig, sen var det dags att åka. Så nu har jag varit vaken. När vi sitter här så har jag varit vaken 26 timmar, tror jag.
Ja, det är otroligt starkt. Och som inte det vore nog så missade jag första tåget jag skulle hinna med. Så det fick ju hålla ut ytterligare några minuter. Och det är, det är mycket i det här läget.
Och då var det så jävla nog att du skulle börja i tid idag, för du ska ut med några polare.
Ja. Ja, du ser. Det är snedfördelat den här veckan alltså.
Men jag kanske får en halvtimme här efter podden och innan jag ska gå på match. Jag kanske får sova en halvtimme.
Ja. Varsågod.
Ja. Ja, det är Ekeli som kör med mig, inte tvärtom. Han är en sadlig.
Ja, det är... Ja, så att säga. Ja, vi går vidare där. Du var inne på Wild Rangers. Det var en bra... Alltså jag förstår ju att du hade svårt att sova efter den, för att det hade till och med jag.
Ja. Jag vet inte om ordet bra riktigt i dess riktiga innebörd passar ju, men det var ju väldigt sevärt i alla fall. Det var ju, hände saker om man säger så.
Ja.
Jävligt konstigt faktiskt.
Ja, alltså jag har ju suttit och ojat mig över Minnesotas inledning på den här säsongen. Alltså hur bra de är och jag som hade dem. Nu slår jag mig lite för bröstet här, men jag som har haft dem som en contender på allvar och kanske till och med att de vinner hela skiten. Och så som de spelade, i alla möjliga matcher här i inledningen, men också de två första perioderna mot Rangers, då tror jag ännu fler övertygade om deras storhet. Men sen hände något, sen vet jag inte vad som hände egentligen i den där tredje perioden.
Ja, lika som samtidigt så tror jag väldigt många övertygade som, om Rangers mediokra tillstånd just nu. Ja. För det var de två sämsta perioderna de har gjort på hela säsongen, tror jag. Ja. Och de låg ju också mycket riktigt under med 3-0 inför tredje. Jag hade kunnat lägga under med mycket mer. Ja, om Minnesota hade haft ett powerplay som värt någonting.
Ja, det är ju obegripligt att de alltså nästan gör mest mål i NHL, eller i alla fall högst målsnitt, tror jag. Och inte gjort ett enda mål i powerplay på 24 chanser. De spelar 14 minuters powerplay mot Rangers, tror jag.
Ja, utan att inklusive göra mål. Två långa 5-minuters.
Ja. Efter helt impotenta.
Efter att först Chris Kreider hade boardat Jonas Brodin väldigt vårdslöst. Ja. Och sen John Moore satt en riktigt smuts halvmåge i huvudet på Howlin.
Ja, precis. Exakt, och det kommer lite på Twitter i alla fall när vi sitter här. Det kommer säkert ännu mer information när ni hör det här. Men han väntas ju förmodligen ett antal matchers avstängning, John Moore. Han ska ju få en hearing med Steven Quintal.
Ja, jag tycker att jag typ att
ja, jag har lite smått internetstrul här mellan Örby och hotellrummet i Pittsburgh. Men vi kör på. Vi är inne på John Moore här som ju väntar en avstängning på modell större kanske efter den där tacklingen på Erik Haula, armbågen.
Ja, den var ju väldigt ful. Och han hade ju en precis likadan situation i slutspelet mot Montreal i våras. Och då var han ju avstängd. Ja. Ett par matcher. Och då är han ju typ återfallsförbrytare och kommer förmodligen att straffas betydligt hårdare den här gången. Och med all rätt, tycker jag. Och jag tror att den här John Moore har ganska dåligt... Han är en jävla påkarskrisk, men jag tror han har dåligt spelsinne. Därför hamnar han i de här situationerna. Han kan inte läsa av det riktigt.
Nej. Ja, det är nog sant. Det blir ju lite intressant att se det. Nu, det är väl Chris Pronger som kommer vara med och fatta det här beslutet också.
Ja, det blir intressant.
Får vi se hur sträng han är.
Ja, för jag tror att alla var väldigt överens om att det var väldigt fult.
Ja. Ja. Nej, annars...
Men sen kommer Rangers ut då i hur som helst i tredje perioden och ställer till mig en helt förbryllande... scenförändring och vände och vann till slut med 5-4. Enligt vad alla sa då, så var det Henrik Lundqvist som skällde ut laget i andra periodpausen. Han sa att så här får det bara inte se ut.
Nej, du tog ett snack med han själv då efter matchen. Visst gjorde du det? När han förklarade hur läget låg egentligen. Han ville väl inte gå in så noga på vad han sa där.
Vad talade ni om, sa vi. Att tala inte rätt ord. Det var stora bokstäver. Men så vill han inte berätta vad man sagt, men att det fick önskad effekt, och framförallt på trion Rick Nash, Mats Zuccarello och Derek Brassard. Ja, det var de tre som vände på det hela.
Och det var väl de tre som... Nej, Duclair fick en pris också, men de var ju med i matchens tre stjärnor.
Duke gjorde det också, sitt första.
The Duke and the Souk.
Ja, precis. The Duke and the Souk. Ja, det var mycket, mycket märklig match. Man ser inte det särskilt ofta, inte på, framförallt på vardagen.
Frågan är om du sa att det blottade Rangers lite de två första perioderna, men det kanske blottade Minnesotas lite problem ändå i tredje perioden, där Darcy Kemper gjorde väl inte någon superinsats direkt. Nej. Det var några enkla mål där. Och, ja.
Om det var något som i så fall var avslöjat hos dem, så är det i så fall en lite mental svaghet. Jonas Brodin sa det själv efteråt att när vi hade gått upp i TN-avdelning så började vi spela för soft. Vi bjöd in dem i matchningen. Ja.
Och jag blev lite överraskad av det ändå, för att jag såg ju även matchen de spelade dessförinnan, Minnesota mot Tampa Bay i helgen. När de fullkomligt körde över Tampa och vann till slut med 7-2. Då slutade de aldrig spela, utan det var ju mosning hela matchen igenom.
Men den matchen måste Tampa vara lite trötta i.
Ja, precis. Det var inte någon... Nu ska jag inte skylla ifrån mig här, men det var ett trött Tampa. Femte raka borta matchen, back-to-back dessutom, och mängder av skador. Så att det var... Och så en Nabokov som inte gjorde sin karriärs bästa match, om man säger så. Släppte in 4 mål på 8 skott direkt. Liksom. Mm. Så att... Ja, men jag är imponerad av...
Nabokov, tror man säger.
Ja, det här med uttal, det är absolut inte min grej. Jag vet inte om jag kan uttala Craig Leopold rätt i alla fall.
Nej, jag vet inte heller. Jag skulle nog säga Leopold, men det är möjligt att det är du som har rätt.
Ja, ägaren i Minnesota i alla fall. Som ju har fått på det här laget ändå. Eller han ska jag inte påstå. Det är Mike Jay och Chuck Fletcher och Jerry Manchin. Men Craig Leopold som verkligen såg till att det måste hända någonting. Nu. Det var ju han som drev på så att de lyckades locka till sig både Suter och Parisi. Och det har blivit en helt annan grej i Minnesota nu. Alltså. Det känns som att hela den hockeystaten har lyft en nivå. Liksom. På alla möjliga sätt.
Det är ju ett bra lag. Det här som hände på Garden var ju ett misstag i arbetet. Men det är sånt man lär sig av, antar jag. Ja. Det hade inte behövt hända. Liksom.
Nej, jag tror inte. Vi får se hur det går för dem i natten. Det vet ju ni. Men det här är första back-to-back som jag tror Minnesota har. Annars har ju de haft det bekvämaste schemat inledningsvis. De har väldigt få matcher. Spelat minst av alla NHL-lag.
Ja.
Nu är det dags. Nu är det dags igen, mot Boston tror jag innan.
Ja, Boston som fortfarande inte riktigt har kommit igång. Och de har fått problem med att Chara är skadad.
Ja, precis. Ja. Nej, Boston har de som i sin tur har spelat mest av alla NHL-lag. Så att... Ja, det blir någon... Annars hade jag en liten väderövergång planerad till Nashville här. Ja. Det var nämligen så att Leipold har ju varit ägare i Nashville en gång i tiden också. Det var han som var med och grundade dem. Hade de till 2007, då kom han plötsligt fram till att nej, det här laget, det är ingen idé att satsa på hockey i Nashville, för att när tredje perioden är slut, då sitter publiken och väntar på den fjärde kvarten, som han sa. Så därför vill han till Minnesota istället, som minst han kan hockey. Men du är väl rätt imponerad av Nashville start, eller? Hur är det?
Ja, de har startat mycket bättre än vad jag trodde att de skulle göra. Som vi pratade om när vi gick igenom före säsongen, gick igenom lagen, så tyckte jag att det såg ut som att de hade fått mest en massa hopskrap av spelarmaterial som hade blivit över på annat håll.
Ja.
Främst på, i form av centra där, då, Ribeiro och Olli Jokinen och Derek Roy. Va?
Ja, precis. Och i sanningens namn så var det väl ihopskrapet också. Ja, det kan de nästan själva erkänna.
Ja, men de har ju fått det och meshed, som de säger.
Ja.
Rätt bra så far. Och alla verkar trivas i Peter Laviolettes system. Och flera unga killar med Filip Forsberg i spetsen har verkligen tagit några skill framåt. Och Mattias Ekholm håller på att bli en riktigt stor back. De har gjort riktigt bra, tycker jag. Framförallt har ju sådana som Ribeiro och Roy. Nej, men Jokinen imponerad. Ja. Jag tror inte de hade så mycket kvar i sig.
Nej, det är väldigt imponerande. Inte minst Ribeiro, som du säger.
Nej, precis. Framförallt Ribeiro.
Ja, och sen så har vi pratat mycket om Hönkvist då, såklart redan i den här podden har varit inne på att han att det har blivit en bra trade för Pittsburgh där, men samtidigt har ju James Neal gjort ett antal mål i Nashville också.
Ja, han är ju en äkta målskytt, alltså, och gjorde hattrick här nyligen.
Ja.
Han spelar i kedjan med Ribeiro och Filip Forsberg.
Ja.
Den kedjan har varit en av de bättre här under de första veckorna.
Ja, i hela NHL faktiskt. Går med igenom. Ja. Och som Shea Weber och en hel pekar inne mellan stolparna, det gör ju ganska mycket för dem, såklart.
Nu är det fortfarande väldigt tidigt då, men det känns som att de kanske kan vara med och slåss om en av de sista slutspelsplatserna igen. Sen är det de inte lag som Colorado kommer igång bättre än så här.
Nej, och det är lite märkligt med tanke på att de alltså lirar i Central Division, som ju förmodligen är den starkaste, kanske, i hela NHL. Vi varnade ju för Pittsburgh inför säsongen och tyckte det såg spännande ut, men vi hade ju absolut inte som ett slutspelslag ändå.
Nashville.
Men Pittsburgh säger jag. Ja, Pittsburgh, det var fel. Vill säga, jag blandade ihop Hörnqvist och hela gänget.
Ja, men det bygger ju också lite på att det är framförallt två lag i centrum som inte har kommit igång riktigt, och det är ju St. Louis och så är det framförallt Colorado. De har ju haft riktigt motigt.
Ja. Nej, Colorado, jag vet inte vad man ska säga där riktigt. Men,
ja. Ja, men jag tror att jag pratade lite om det förut, att det är inte helt ovanligt att man får en sån här slump året efter man har tagit ett jättekliv framåt.
Ja.
Så blir det lätt ett, om man har tagit tre kliv framåt så blir det plötsligt ett litet steg tillbaks. I synnerhet när det är så många unga spelare.
Ja, det måste vara det som...
Det kan ju fortfarande ändras väldigt mycket.
Ja. Det som är lite oroväckande... Det är ju det här också, med att de ligger i botten där av den här så omtalade och bespottade och hyllade Corsi-statistiken. Alltså de har svårt med possession. Alltså de dominerar ju inte matcherna på något sätt. De ligger där och halvar klart under 50% i match efter match. De har svårt att ta tag i taktpinnen. Alltså. Och verkligen styra matcherna åt det håll de vill. Till skillnad från till exempel Minnesota som är absoluta toppen av den ligan.
Fram till igår,
exakt. Ja, det får vi säga. Ja, eller ja, det får vi säga. De två första proverna så var ju skottstatistiken till exempel någon sån här 25-3 eller någonting.
Ja, verkligen. Ja. Men det är St. Louis då, som är i samma division. Varför kommer inte de någon gång?
Ja, det är frågan. De har ju fått en olycklig skada på första centern som skulle lyfta dem i Paul Stastny, men det är väl inte hela förklaringen.
De har lite... också, så det är dags att göra som kanske inte var bäst i oktober, november, december, utan kanske var bäst i april för en gång.
Ja, det kanske är så det ska vara. Den kurvan de ska sikta på i år. De å sin sida tycker ändå att de ser bra ut i matcherna. Alltså. Men de har problem med effektiviteten. Alltså. Och sen kanske inte målvaktsspelet från Brian Elliott är det starkaste heller. Vet inte. De har inte riktigt fått igång vissa som Alex Pietrangelo, och backsidan är inte riktigt, lever inte ut, vad säger man, fyller inte ut sin fulla kostym riktigt i år heller. Det är ju kanske den bästa backsättningen i hela NHL.
Ja,
lite...
och så har inte Alex Sten har inte gjort spruta in mål på samma sätt som
Nej.
Inledningen i fjol.
Han hade väl nästan gjort 10 mål med det här laget i fjol. Mm. Så att ja. Nej, ett lag som faktiskt ett antal lyssnare tycker att vi ska prata lite mer om, som vi glömmer bort lite grann. Som jag tänkte vi skulle ta upp lite grann i alla fall här, som går bra också, leder NHL tillsammans med Anaheim Ducks. Det är ju Montreal Canadiens.
Ja. Ja, de har varit väldigt bra fram till de åkte på riktigt plump i protokollet mot Edmonton.
Ja, de blev nollade till och med.
Ja.
3-0.
Och då samtidigt så tog Edmonton sin fjärde raka, så det är kanske, men de är på hemmaplan hela tiden.
Ja, men de är ändå, man är lite imponerad av Edmonton som vi å andra sidan snackade om förra veckan och såga Jens med fotknölarna, och jag hade en massa trade-förslag och Eberle skulle dit och Jakubov skulle dit och allt vad det var. Mm. Men nej, det är imponerad av Edmonton. Men Montreal, alltså de har ju åkt på en plump där mot Edmonton, fick de göra, så var det 1-7 mot Tampa, också en riktig meltdown. Men annars har de haft en enorm förmåga att vinna uddamålsmatcher. Den här, i början av säsongen. De har ju 7 segrar och i princip alla har varit med uddamålet.
Mm.
Det har varit så här 4-3, 3-2, 2-1 efter förlängning. Som bäst kanske 3-1. Jag tycker de känns lite som ett slutspelslag i uppbyggnaden av laget på något sätt. De har lite den.
Ja, kanske. Inte. Men nu var det Montreal då?
Ja, men jag menar Montreal.
Jaha.
Ja.
Och ser, jag
26 timmars vakenhet heter då.
Ja. Jo, men jag tycker det börjar kännas som Montreal håller på att ta i och med att Boston svajar lite. Så just nu känns det som Montreal i laget man ska slå i alla fall i Atlantic Division.
Ja. De har, ja, de känns ju breda och de har dessutom, och det, alltså, de har ju fått fram storstjärnor nu i form av Subban och Price i målet, och Markov är fortfarande bra, och Plekanec har öst in lite mål i början, men de är väldigt Montreal, men man framförallt snackar man ju om Alex Galchenyuk. Mm. Så det är deras nästa stjärnspelare, och han har varit väldigt bra nästa säsong.
Och de saknar inte de här veteranerna som försvann,
Jonta
och Georges.
Ja, just det.
Och... det verkar som att andra har tagit på sig ledarskapet.
Ja.
Ja.
Ja, det, och sen faktiskt börjar faktiskt motsatsen till mysfarbrorna, alltså Michel Therrien, surgubben.
Mm.
Börjar få lite cred nu för att han faktiskt har hanterat det här, de här unga spelarna som har blivit deras ledare nu på ett väldigt bra sätt. Han har ju annars genom hela sin tränarkarriär fått kritik för att han inte satsar på unga spelare, att han är en riktig sån som förlitar sig, lite Peter DeBoer-snubbe liksom. Ja. Förlitar sig på äldre rutinerade killar, men han har ju successivt låtit de här unga få mer och mer speltid, alltså nu är Galchenyuk börjar bli en ledande spelare på allvar, Och han har ju lyckats betydligt bättre i NHL än till exempel Nail Yakupov som fick stort ansvar från början och nu är nere i tredje kedjan. De gick ju i samma draft. Yakupov först och sen så Galchenyuk som trea tror jag. Och sen P.K. Subban, han blev ju Norris-vinnare första året med Therrien. Och Pacioretty.
Jag har ju varit tveksam i Therrien, men jag tyckte redan under förra slutspelet att han skötte det mycket bättre än han brukar, framförallt mot Boston.
Ja, ja.
Spelarna fokuserar på rätt saker och krångar inte till det med sina mindgames så mycket där.
Nej, han fokuserar på rätt saker istället, på sina spelare. Jag håller nog med där.
Jag tror att det är något väldigt intressant. Förlåt?
Nej, nu, det bröts lite. Vi får be om ursäkt lite. Men continue, Björman.
Vad sa han nu då? att han inte håller på med sina mindgames, sa vi.
Nej.
Jag tror att de har något riktigt bra på gång. De har sin bästa start sedan, vad säger de, 77-78.
Det måste vara sen deras glansdagen i alla fall.
Ja. Så att, absolut. Intressanta saker på gång.
Ja,
de får gärna skaffa en svensk så jag får möjlighet att åka dit lite oftare.
Ja, just nu har de bara en underpresterande dansk där. Lars Eller och just hans kedja där med Sekac och Bork. Det är väl det enda minustecknet hittills för dem.
Ja, då kan de ju plocka upp Jakob de la Rose då.
Ja, precis. Du menar. Ja, nej, det är min Habs-polare Sim där som har varit omnämnd i podden några gånger. Han tycker dessutom att de har mycket, mycket mer att ge. Han är inte alls nöjd med spelet hittills. Han tycker det finns mycket mer att kräma ut där ur många spelare.
Ja.
Så, jag håller nog med att Montreal är the team to beat i öst hittills.
Ja, det börjar kännas så. Det kändes som ditt lag ett tag, men de hade sjunkit tillbaka lite.
Ja, precis. Vi får se vad som händer nu när de har lite hemmamatcher. Om de kanske seglar upp igen. som ett lag det snackas om. Men en sak jag kan ta upp då bara som kommer att ha skett i natt när ni hör det här. Apropå att kalla upp De La Rose. Det är så att Los Angeles kan inte kalla upp någon spelare just nu trots att de skulle behöva det. För att de har inte lönetagsutrymme för det. Nu när Anze Kopitar åkte på en liten skada orsakad av Tim Eriksson. Det är lite den här...
I samma match, Tim Eriksson gjorde sitt första mål.
Ja, just det. Exakt.
Exakt.
Ja, det innebär att det är lite meningen med det här lönetakssystemet. Att det ska vara lite knivigt för de här bra lagen som ligger nära lönetaket. Så att,
ja, men det, vi får hoppas att det inte är för allvarligt med Anze Kopitar.
Nej, det får vi verkligen inte hoppas. En av de absolut bättre spelarna i NHL. Och viktigt såklart för ett brett, eller i Kingslag förvisso, men det är klart vi inte hoppas att det är illa med han. Men han är inte uppsatt på någon injured reserve eller sånt där hittills. Ett lag som, för övrigt, The 70s line är väl den hetaste i hela NHL just nu. De öser in poäng hela Carter och Tyler Toffoli och Pearson.
Pearson, ja, det är rookie-ligan. Han räknas ju som rookie fortfarande.
Ja, det är lite intressant.
Fast han var med och tog... bärgade Stanley Cup-titeln och var en viktig komponent i det laget som alla är viktiga där.
Snacka om
så viktig roll.
Snacka om late bloomer.
Ja.
Lite som sandsagan Scott Darling också som har varit om den Chicago-målvakten från Chicago. Som har spelat i 13 klubbar de senaste 3 åren och nu är plötsligt NHL-målvakt i sin hemstad.
Och har ett så fantastiskt namn.
Ja.
Scott Darling. Det skulle jag också vilja heta. Herr Darling.
Ja, det slår nästan Cal Clutterback faktiskt.
Ja.
En intressant story. Han som var festpris i Las Vegas och tog inte sin karriär seriöst så sent som 2010. Hängde han runt där på barerna. Liksom. Och nu
jag tror du pratade om mig.
Ja.
Scott Darling. Inte Per Darling.
Nej, det gjorde jag faktiskt. Sorry. Nej, men jag hade faktiskt ett annat lag som... vi ska ju säga det också innan senare. Ni som väntar på något gott här. Ni kanske väntar på att vi ska ta upp de mest överskattade spelarna i NHL. Det ska vi ju komma in på. Vi var inne på de mest underskattade förra veckan. Men nu är det dags för Per Bjurmans egen lista på de 10 mest överskattade i NHL.
Ja, som jag blivit tvingad av dig i princip.
Ja, men du var lite sugen själv också.
Nej, det var inte.
Var inte det? Men du har en lista i alla fall.
Allt för plikten.
Och det, vi har ju lyssnare som har bidragit också den här veckan.
Men vad vill du prata om innan vi kommer till den då, Jonathan? Vi hör ju nu att snart kommer det, men först ska du berätta något annat.
Ja, men jag tänkte vi skulle prata lite om ett tillag som många lyssnare tycker att vi ska ta upp lite, som vi inte varit inne på så mycket den här säsongen. Och det är ett intressant lag i form av Washington Capitals.
Ja.
Som ju är intressant den här säsongen såklart, med tanke på att de faktiskt har Barry Trotz i båset.
Faktum är att när jag är klar här imorgon så ska jag åka vidare till Washington. Jag ska köra härifrån till Washington och se Capitals Red Wings imorgon. Alltså som blir onsdag.
Det blir intressant.
Ja, det blir det. Mm. Och det är väldigt intressant. För att vi trodde alla att nu kommer Barry Trotz till Washington och ska göra ett, så att de blir lika ännu tråkigare än under Dale Hunter. Men riktigt så. Han har anpassat sig mer efter laget än tvärtom.
Ja, verkligen. Alltså. Det är precis så det har varit. Alltså. Det är rätt poäng. Alltså. Han har anpassat sig efter det spelarmaterial han faktiskt förfogar över nu. För att när han var i Nashville, i alla fall i sina tidiga år, så var det ju skralt med offensiva power-spelare.
Ja.
Utan, han fick ju sätta ett defensivt system. Men han har visat att han klarar av det här också. Och nu har Washington varit lite upp och ner, och de har varit på en bortaturné i West hittills och förlorat lite, men det ser ändå bra ut tycker jag i Washington.
Ja, det känns som de har mer balans i laget än vad de har haft på bra länge.
Backsidan ser bra ut och Braden Holtby har ju faktiskt varit rätt bra i målet. Och sen har ju Ovechkin inte gjort mål på ett tag, men får ändå beröm för sin arbetskapacitet under Barry Trotz.
Ja.
Och arbetsvilja.
Och en sån ung kille som har kommit in och tagit för sig bra är ju Andrea Burakovsky. Det känns som han betyder mycket där för att fylla på forward-sidan.
Ja, verkligen. Alltså. Det är nog den största skrällen för min del i svensk väg den här säsongen. Alltså. Att Burakovsky går in och tar andra centerplatsen och gör det så otroligt bra. Han har gjort 7 poäng i talande stund. Och konkurrerat ut Jevgenij Kuznetsov. Det här var ju Kuznetsovs säsong på förhand. Som ju öste in poäng i KHL och snackade som den bästa spelaren utanför NHL förra säsongen i princip. Men han har ju inte alls lyckats och minimerats till 10-11 minuter per match.
Istället för Lillburra inne och fixar.
Ja, precis, Lillburra som är inne och får powerplay-tid och i andra center bakom Bäckström. Mike Green för övrigt som har varit Bäckströms kompis, som har haft en riktigt bra säsongsinledning. Gjort över en poäng per match hittills, backen. Kanske kan komma upp i sådär 70 poäng som han gjorde för några år sedan. Det skulle vara kul. Han berömde ju Burakovsky och sa att flera av hans assist hittills har ju varit liksom bakom ryggen passningar i princip, och liksom blindside passningar. Att han är otroligt imponerad av att Burakovsky är en sån spelare. Han tycker bara att Bäckström är jämförbar i laget vad gäller att, ja, men typ att det räcker med att skrika till honom så får man en passning. Men han behöver inte se det själv, utan han har liksom flera sinnen påslagna. Och har ett enormt spelsinne.
Ja, och han brukar, Becky som jag pratar med, han är imponerad av att han har sånt, ja, liksom enormt självförtroende och tar för sig väldigt bra. Och där vill du påminna mig om pappa som inte hade något fel på sitt självförtroende. och det är bara positivt.
Ja, det känns som att det är nästan den viktigaste egenskapen alltså, hos en hockeyspelare, att ha den här självsäkerheten och pondusen. Så att man vågar göra saker ut på isen och vågar misslyckas, men på det viset så kommer
man ändå. Det är väldigt starkt när man är så ung liksom, att gå in på den scenen.
Född 94 alltså.
Ja.
Det är imponerande. Nej, det
ska bli kul att se dem. Det blir första gången jag ser honom just börja live.
Ja.
Och så möter de ju Detroit och det finns en annan svensk.
Ja, det finns några stycken där också.
Ja.
Som blir intressant att följa.
Som fortsätter vara bra. Inte minst Zetterberg och Kronwall.
Nej, verkligen. Ja. Fransén är väl på väg tillbaka också. Han har varit lite småskadad.
Ja,
Datsjuk är väl tillbaka, så att de kanske kan varva igång ordentligt nu Detroit när de faktiskt har lite spelare att jobba med.
Ja, och så Kyle Quincy då, som enligt en av våra läsare är så underskattad.
Ja. Ja, just det, exakt. Han också, du ser. Ja, nej, men alltså Detroit apropå dem, men även Washington. Också bra kårselag den här säsongen. Det var inte Washington förra året, utan, men nu är det de lagen som helt plötsligt styr matcherna igen och skjuter mycket och har mycket offensive zone time.
Ja.
Så det är positivt. Det bäddar ju för en bra säsong, tycker jag. Jag tror på Washington, särskilt nu när de kanske får spela lite hemma här igen. De bygger upp lite poängbank.
Ja. Så. Ja.
Ska vi ta listan då, helt enkelt?
Ja, som sagt, jag känner mig tvingad att göra det eftersom du gjorde underskattade spelare. Men jag vill ju ha några reservationer här. Dels, till början med så tycker inte jag att man är underskattad. Om man spelar i NHL så är man ju egentligen väldigt bra hockeyspelare. Så är det bara.
Ja, så är det
bara. Det finns inga dåliga hockeyspelare i NHL. Det vill jag faktiskt bara understryka.
Det har vi fått ett bevis på, folk som tyckte att... att Micke Samuelsson inte har något i NHL att göra fortfarande. Så kommer han till SHL och är fullständigt dominant som 37-åring.
Ja, så att, det är med reservation så är jag överskattad. Men, och det finns så många parametrar här. Och det har ju flera läsare påpekat också. Det beror ju på hur man ser det här. Jag lägger rätt mycket vikt vid hur man är när det är som viktigast. Det har jag varit inne på väldigt mycket inom hela vår podcast-historia här.
Ja.
Men också såklart... storlek på kontrakt, vad man är värd, om man blir övervärderad enligt vår synvinkel och status, rent allmänt status. Ja. Det finns väldigt många parametrar här.
Ja, men jag tycker du tog essensen.
Som sagt, jag har fått många förslag på Twitter. Men om jag börjar då, det var inte så lätt det här. Liksom. Det finns men jag tänkte att jag skulle ta några som kanske... lite mer överraskad. Dessutom är det här mycket känslor. Eller underskattar ja, det är positivt. Liksom. Överskattar, det blir folk förbannade. Och så jag säger att alla av de här är egentligen bra. Men nu måste jag göra den här listan. Ja. Så.
Jag valde rätt lista.
Ja. Så jag börjar bakifrån på 10:e plats. Det kommer några oväntade namn här, skulle jag nog vilja påstå.
Härligt, härligt.
Och det börjar med, i alla fall här i början. Sen är det nog mer givet på slutet kanske. Men då är det David Backes i St. Louis Blues.
Okay.
Som jag tycker just enligt den här parametern att man inte levererar när det är som viktigast. Och det har ju han som första center i St. Louis varit ett stort problem, skulle jag vilja säga. Att han inte har spelat på högsta nivå när det har behövt som bäst.
Nej.
Ja,
alltså jag är ju svag för David Backes. Jag gillar ju honom som spelare. Det kanske du gör också egentligen. Men
det är många som jag ska ta om, för det är många som viskar om att han är en av dem som har varit problemet under deras slutspelsfloppar.
Ja, jag ska försvara honom lite grann, så han blev väl söndermanglad av Seabrook där i senaste slutspelet. Men de har haft flera slutspel tidigare på sig.
Ja,
och visa upp sig. Han har väl inte gjort...
Han viker sig lite i sina ledaregenskaper, ska jag säga. Såklart är till vardags en otroligt begåvad bra hockeyspelare. Men nu använder jag ju också den här parametern. Som, om jag kommer från det ordet, förlåt att jag säger parameter. Eller? Men den måttstocken då?
Ja. Nej, jag kan nog köpa att han får plats där. Jag är inte säker på att jag skulle... tagit med en själv. Jag har nog inte tänkt på honom där. Men när du säger...
Ja, så jag vill ju vara lite originell också.
Ja, men det är rätt. Jag kan köpa David Backes. Bra.
Det är ingen som har tagit den här på 9:e plats heller. Men det är Derek Stepan i New York Rangers.
Ja.
Som är första center och som sådan väldigt saknad nu, får jag erkänna. Eftersom han är skadad och de inte har så särskilt djup på centersidan. Precis, utan man till och med använt Martin Saint-Louis som center. Ja. Med högst blandat resultat. Ja. Men, han är ju då just första center och skulle inte vara det i något annat contenderlag i hela ligan.
Nej.
Och har därmed lite för hög status enligt synsätt.
Ja, han har ju för hög status i hierarkin, så att säga, i vilket lag som helst. Sen så kanske han inte har jättehög status så att han är sänd som någon första center ändå, så att säga. Men,
ja, han ses ju som det av Rangers.
Ja, Rangers så blir han ju det. Men, ja, jag kan, och spelar man i Rangers så blir man ju per definition extra mycket lite hypad kanske.
Ja, kanske. Men framförallt så känns det som ett svaghetstecken hos Rangers. Det är Stepan i deras första center. Och som sagt, igen. Skulle han vara i Chicago? Skulle han vara i St. Louis? Skulle han vara i... Nej, skulle han inte.
Nej. Nej, och sen så är det väl lite att han var ju rätt... särskilt i och med att han var en Rangers prospect där. Men han gjorde väl väldigt bra ifrån sig i JVM och så här. Och liksom blev ganska liksom... hypad.
Och Julian Hattrick i sin debut.
Ja, exakt. Ja, precis. Så att han, redan från start så var det väldigt höga förväntningar på honom. Men han har ju inte, han har väl knappt kommit över 50 poäng i en säsong.
Nej, och jag tycker han känns kanske lite vek. Ja. Mental får jag bilden av. Mm. Och så går han sönder hela tiden.
Ja, det blev, jag gjorde han ju slutspel i förut också.
Ja. Ja, så det är mitt andra oväntade namn. Det kommer till.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Mm. Erik Johnson, Colorado Avalanche.
Mycket
det är en helt okej back, men det är ett för detta första val, eller det är ett första val i draften. Ja. Och har inte blivit så mycket mer än en okej back, eller hur? En bra back. Men ja, på något vis också symbolen för lite svaga backsidan hos Colorado.
Ja, och det var den draften han valdes etta i. Nu kommer jag inte ihåg alla namn, men jag vet att bland annat Jonathan Toews valdes som nummer tre då.
Ja, du ser.
Så att det var ingen dålig konkurrens bland... Det var en väldigt, väldigt bra draftkull. Ja. Och ändå så är Eric Johnson absolut inte den bästa ur den, trots att han valdes först.
Nej, det känns som han inte har fått riktigt den förväntade utväxlingen där.
Nej, och han har ändå varit i... Ja, tanken var att han skulle få en ny tändning i Colorado. Det är klart att han har tagit kanske något kliv till där, men absolut inte en klockren första back i NHL som han ju är i Colorado. Det tycker jag inte.
Nej.
Och lite svajig och kan vara lite loj i vissa match.
Ja. Jag. Så där har vi honom.
Ja, där är jag helt med.
Ja, bra. Mm. Sen på sjunde plats så har vi Ryan Miller i Vancouver Canucks.
Ja.
Tidigare hyllad som en av världens bästa målvakter. Men det kändes som mycket blev avslöjat av honom i St. Louis. Och jag tycker det har sett svajigt ut även i Vancouver emellanåt i den här säsongen.
Ja, jag kan...
Som för just också mentalt kanske inte den stabilaste just nu.
Nej. Jag har ju försökt försvara han lite grann för det St. Louis-debaclet. Att han... Det ska vara en bra målvakt klara av att ha så mycket press på sig när det är så uppenbart att han är värvad för att vinna Stanley Cup mot St. Louis.
Ja.
Men sen också det här med att han faktiskt hade stått så rasande mycket matcher i Buffalo så helt plötsligt ställa om till det här St. Louis-uppdraget. Men nej, hade han varit den här supermålvakten som han beskrivs som, då hade han gjort en betydligt bättre än man gjorde, för att han, det var ju en meltdown i St. Louis, det var ju ingen snack om det. De förlorade mycket på grund av honom faktiskt.
Ja, men han har både blandat och gett även nu i Vancouver, ska jag blanda oss. Här är under säsongen. Men han har ju såklart chansen att bevisa att jag är fullständig med hur som ens överväger av med honom.
Ja, sen är han börjar ju bli lite till åren också. Han var ju grym i Vancouver OS 2010, kom ihåg, när USA gick till finalen. Då var han ju helt omyttlig nästan. Höll ju på och han tog väl till och med finalen till sadden där. Han var ju grym i den turneringen.
Så att, ja, visst.
Men det var några år sedan.
Ja, det är några år sedan nu. Och jag skulle hävda att hans status är inte övervärderad.
Ja, han har ett ganska bra kontrakt där i Vancouver. Fick ju 6 miljoner per säsong. Ja. Dollar.
Ja. Nästa man har ännu mer pengar på sjätte plats. Det är Phil Kessel i Toronto.
Ja.
Det brukar vara vanligt förekommande på såna här listor.
Ja.
Och Phil Kessel är en bra hockeyspelare som har sina stunder när han är till och med riktigt, riktigt bra.
Ja.
Men han har 10 miljoner i årslön. Och han kommer totalt ur form till campen efter att ha struntat helt i att träna på sommaren. Då tycker jag man är överskattad som person. Som karaktär.
Ja, det är en speciell karriär och person, den där Phil Kessel. Alltså, det är ju, han är väldigt skygg. Han vill ju knappt prata liksom så här.
Nej, jag vet. Jag har försökt flera gånger.
Ja, precis. Sen så på somrarna så då ser han inte ut som en NHL-spelare på något sätt.
Nej.
Det är i kroppshållning så att säga.
Det gör inte jag heller, men jag har inte 10 miljoner.
Ja, han har ju betalt för att göra lite sommarträning i alla fall.
Ja, jag tycker att det har man övervärderat personen om man ger en spelare med så bristfällig respekt för både klubb och lagkamrater och fans, sådana som...
Ja, samtidigt så är han en canceröverlevare och har gjort väldigt mycket mål i vissa perioder och så här, men...
Mm. Han är en joker ofta.
Ja, han är en gubben i lådan alltså. Han är opålitlig, men alla vet ju att
han är en gubben i lådan, den gamla härliga klyschan.
Ja, det var verkligen.
Ja, men vi fortsätter.
Men det understryker det som du säger. Det är just det, framförallt med tanke på
avbryt mig hela tiden med ekeliv. Jag får aldrig ta det till punkt.
Nej, det är slavdrivande en ekeliv alltså.
Ja.
Nej, men jag skulle bara understryka det jag sa. Det är just det, framförallt med tanke på parametern, hans kontrakt där alltså.
Ja,
han inte riktigt
lever upp till. Nu fortsätter vi med, och det här kommer det väl att bli lite diskussion om. Och det är två man som delar på femteplatsen. De sitter ihop liksom i kritiken, och det är Brooks Orpik och Matt Niskanen då. Som ju det har gått bra för dem i Washington. Men de är fortfarande överskattade på grund av sina kontrakt. Ja. Så de fick alldeles för stora. Och det beror ju då, som du har varit inne på förut, att det är sån enorm konkurrens om de får klassbackar som finns. Så de får större konkurrens. Men på lång sikt så kommer det framförallt i fallet Orpik att bli jobbigt för Washington.
Ja, det är ett jättedåligt kontrakt för Washington på lång sikt. Det är det verkligen. Och det är som vi sa innan säsongen, att det är klart att det förbättrar deras backsättning den här säsongen. Men jag förstår ju att en spelare som Orpik tecknar ett sånt kontrakt när han får det framför sig.
Det är klart. Det är klart.
Det är väl klart. Det är inte hans fel. Samtidigt så tycker jag så här, jag vet inte, jag skulle väl säkert göra samma sak om jag mot förmodan skulle få något sånt kontrakt. Men borde man inte slår inte tanken än själv också, att så här, man vet att det här är inte bra för klubben om man vill vinna.
Nej, det tror jag inte.
Om man vill vinna Stanley Cup liksom, och så sitter man och tar upp sån här stor del av lönetaket när man vet att man kanske inte är någon första back liksom.
Ja, nej, jag tror inte. Jag tror att både Jonathan Ekliv och Per Bjurman och alla som lyssnar på det här skulle ta emot alla
pengar.
Ja. Så det skulle gå för bra, det skulle du göra det.
Jo, det är som det funkar. Det är inget att hymla om.
Ja, och Niskanen då, ja, han är bra. Han har varit bra för Washington den här säsongen, men det är ju ingen Drew Doughty.
Nej, han sitter ju på samma lön.
För att det fanns så få backar som fanns tillgängliga överhuvudtaget under free agency nu.
Och det var den absolut mest återvärda liksom, positionen att vara free agent på den här sommaren. Alltså, det var så många lag som ville ha en utpräglad topp 2-back. Så att...
Och backarnas marknad.
Ja. Niskanen är dessutom högerfattad, då är det ännu mer.
Ja, visst. Mm. Ja, för att fortsätta med en som är intressant tycker jag. Som ingen läsare heller, men jag vet att fansen i hans lag, ja, han kanske inte är överskattad utan mer hatad. Men han är överskattad av sin coach då i så fall, och det är Bryce Salvador i New Jersey Devils.
Ja, just det.
Mm. Lagkaptenen. Mm. Jag tror inte det finns någon någonstans som får så lika hård kritik av sina fans. Jag har en läsare i bloggen, Victor Hellegärd, som är stenhård Devils-fan, och han är alldeles vansinnig på den här Salvador.
Ja.
Och menar att i princip att coach DeBoers brister som coach avslöjas i att han aldrig någonsin tar bort Salvador, medan sådana som Gelinas och Adam Larsson bara aldrig får chansen. Gör de ett misstag så är de petade, medan Salvador får göra många misstag han vill.
Ja, det har blivit
nästan inne på alla baklängesmål och hänger inte med. Men får ändå spela för att han har den statusen i laget. Och då är man väl överskattad.
Ja, då är man nog ganska överskattad. Jag antar att han lever på sitt slutspel där 2012, när de gick till final. Ja, annars så är ju Bryce Salvador, han är ju ganska gammal nu, men han har aldrig varit någon speciellt stor back i NHL på något sätt. Han var väl till och med dumpad i St. Louis för några år sedan.
Så att, ja. Men nu är han både kapten också, det petar man väl inte då?
Nej, tydligen inte. Nej, men det var ett bra val tycker jag. Har också en hyfsad lön, inte i den storleksordningen som Orpik och Niskanen, men han är ju överbetald med tanke på att det är en högst medioker back egentligen.
Ja. Ja, sen kommer en som är believer, men han får representera mer ett helt överskattad talangpool i ett lag, och det blir Ryan Nugent Hopkins i Edmonton.
Ja.
Såklart en väldigt bra hockeyspelare, men förstår du vad jag menar?
Ja, jag förstår. Ja, men jag vill höra lite vad du...
Man kanske skulle kunna säga att Jakubov är mer överskattad, fast han är väl inte riktigt...
Nej, han är ju inte överskattad längre, för han är ju snarare hånad liksom. Och så, alltså. Ja.
Men Ryan Nugent, man kan ta vilken av dem egentligen.
Ja, men han har ändå klarat sig lite från den här värsta skottgluggen.
Ja, men jag ser honom mer som en symbol för vad som inte händer i Edmonton. Att de aldrig leva upp till sin potential. Och jag tycker han är en sån.
Ja, alltså jag har... Jag måste...
Som fan offensivt och så, men det är ju jävla drällande med puckarna hela tiden och overturns.
Ja, det finns få spelare i NHL. Han är nog ändå topp 10 i topp 5 kanske i teknik och liksom klubbkänsla, handleder och alltså shit vilken känsla han har.
Ja, jag vill ändå provocera lite.
Ja, men han är ju vek, det är han ju. Det är ingen snack om det. Han är ju skadebenägen och han är lätt att flytta på liksom.
Och lätt att ta pucken av.
Ja,
man spelar hårt.
Han sitter inte på de här lediga egenskaperna som du bedyrar. Heller.
Precis.
Utan det är ju inte någon, på det sättet är han ju inte en klockren första center, en härförare alla Anze Kopitar eller Jonathan Toews till exempel.
Men det är möjligt att han skulle blomma ut i en annan miljö om han fick spela med andra slags spelare. Men som jag säger igen då, han är en symbol här för hela Edmontons talangpool.
Mm. Mm. Ja, men det. Han är precis det. Han är en av de skickligaste spelarna i NHL, men han har inte riktigt det mentala.
Nej.
Och inte riktigt kroppsbyggnaden heller kanske.
Sen är det då nummer två är kanske den som jag har fått mest förslag om på Twitter och som alltid nämns i de här sammanhangen.
Jag kan gissa.
Torontos lagkapten.
Ja, Dion Phaneuf.
Yes.
Mm. Ja.
Ja, och han har väldigt mycket pengar och han har väldigt hög status inom klubben och delvis också bland fansen, men han är inte längre någon särskilt bra back. Finns det någon som säger att han aldrig har varit så bra som jag har tyckt?
Nej.
Han är till exempel, han är inte så bra defensiv.
Nej.
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 Han är ofta inne, eller ofta, men det händer för ofta att han är inne och blir bortgjord.
Ja. Ja, nej,
han har fel.
Han är lite slarv. Sega och trög, lite hattig med pucken. Det kan också se lite sådär loj ut faktiskt. Ja. Lite sådär... Alltså, att han tror lite för mycket om sig själv då. Försöker på svåra saker liksom. Istället för att spela enkelt.
Och det säger väl tyvärr något. Jag beklagar Toronto-fansen som är så många. Deras två kanske största stjärnor återfinns på den här listan.
Ja. Ja. Och det var ju lite märkligt också med tanke på att FNAF skrev det här säsonget, det här jättekontraktet förra året. Det var väl ett statement de gjorde i samband med Winter Classic-inspelningen.
Ja.
HBO 24/7. Ja, det var ju då han kallades upp.
Hans kontrakt. Ja, just
ja. Det. Och det var ju värsta grejen att de minst han skrev kontrakt med honom under den tv-sänd i princip.
Precis.
Men det var ju ingen som tyckte det var bra.
Nej. Det enda som var bra var att vi fick gå hem och träffa hans fantastiska skådespelerska till fru.
Ja, just
det.
Ja,
det
ska han ha.
Mm. Ja, nej, men han är... Ja, det är lite tråkigt. Det fanns ju någon som twittrade det också. Kan inte ta upp. Han kan inte vara överskattad längre om alla tycker att han är överskattad. Nej. Det ligger kanske något i det också. Men just med det här kontraktet och att det känns som att klubben övervärderar honom så väldigt.
Ja. Ja, men det är precis. Det är klubben som övervärderar honom. Men det är som du säger, det är lite svårt med kriterierna här. För det, självklart är det så att hans status i NHL just nu är ju inte speciellt hög.
Nej.
Men nej. Ja, nummer ett är vi väldigt spända på.
Och nummer ett, då kommer vi tillbaka till just de kriterierna som vi var inne på från början. Mm. De som viker ner sig när det gäller. Och det finns ingen som har viker ner sig mer när det har gällt än min etta.
Ja, då vet jag.
Vem är det då?
Yo, Big Joe!
Big Joe, no show yo. Oh. I San Jose.
Joe Thornton.
Joe Thornton. Egentligen ett praktexemplar till hockeyspelare. Han har ju allt. Han har alla förutsättningar att vara en av de största. Men han saknar just den där killerinstinkten. När the going gets tough, då slutar Joe gå överhuvudtaget.
Ja.
Och jag skyller alla San Jose's slutspelsfiaskon på honom och hans radarpartner Patrick Marleau. De har slutat spela då, de har blivit dåliga och jag tycker att det är oacceptabelt. Yes! Ja. Ja. Det är många som kommer att bli arga på det säkert, men så tycker jag.
Nej, men jag tror inte så många kan argumentera mot det ändå. Alltså, det är inget snack om det. Och han visade ju till och med i OS 2010 när hela Kanada gjorde det fantastiskt bra. Men de enda som inte gjorde det bra, det var Joe Thorntons hjälp.
Ja.
Så att, och även Patrick Marleau. Så att, nej. Jag håller helt med dig. Visst, där kan man också säga att han har ju verkligen stämpel som den största chokerspelaren i NHL genom alla tider nästan.
Ja.
Men det kan inte nog poängteras. Och han sitter på en superlön där. Så att,
yes.
Ja, så är det.
Nu har jag varit hela knog tycker jag.
Ja, en spelare du inte tog med från Toronto som kanske många hade haft, men som faller Clarkson. Men han faller ju under kriteriet att han är ju den kanske mest hånande spelaren i hela NHL just nu på grund av det här kontraktet.
Ja.
Så han är långt ifrån.
Han fick inte för stort, men jag vill inte bara att med Toronto spelare.
Nej. Det är bra. Sen är det ju lätt att bli överskattad i Toronto också i och med att de har den största fanskaran i NHL och det största trycket nästan.
Ja.
Utifrån, så att levererar man inte där. Det är tufft att leverera i Toronto. Det krävs en väldigt mental styrka.
Ja, men du, har du några innan vi går in på vad läsarna har sagt här, eller lyssnarna? Ska vi gå igenom det först och sen får du komma med dina förslag, eller hur ska vi göra?
Ja, tanken är att jag ska ju ändå behöva vara lite taskig i programmet jag också och namedroppa några eventuella svenska som är lite övervärderade.
Ja, för det törs inte jag.
Nej.
Jag tyckte inte det var någon som var tillräckligt överskattad för att hamna på den här listan. Det kan jag inte tycka.
Nej.
Men shoot.
Ja, jag tycker inte något av de här namnen som jag plockar in platsar på topp 10-lista heller. Så att,
och jag, det var inte hela i alla fall.
Ja, alltså du kommer argumentera mot skatt här. Jag har inte jättemycket på fötterna på alla de här namnen. Men jag börjar lite grann då.
Victor Hedman, Anton Strålman.
De är långt ifrån listan.
Mattias Öhlen.
Nej, men jag kan väl börja med att nämna en spelare som inte har som fått det här genombrottet i NHL och som var väldigt, väldigt bra i Sverige innan han kom över och som draftades i första runden och som vi vet har väldigt mycket hockey i sig. Det är ju Patrik Berglund.
Ja. Nej, han har inte riktigt kanske fått ut allt man hade hoppats på. Det är ju sant.
Ja, och skrev ju nytt kontrakt här inför den här säsongen som var ganska bra. Jag tror han fick 3,7 miljoner dollar. Mm. Och fortfarande, precis som resterande svenska i St. Louis, haft en dålig inledning på säsongen med inte fått någon utdelning.
Ja, det är lite oväntat, för han har tränat. Jag var ju där på deras premiär och pratade mycket om, och det syntes ju på honom också att han var i väldigt bra fysisk form.
Ja,
och
ja.
Så taggar jag tror fortfarande det finns väldigt mycket potential där som en bra andra center någonstans. Det kanske inte ska vara i St. Louis.
Nej, precis. Men St. Louis ser ju också det. Liksom. Det var ju därför de skrev det här kontraktet med. Det var ju lite folk som blev förvånade att de, med tanke på att han inte riktigt har presterat. Men att han då får det här kontraktet som dessutom var på 3 år, tror jag. Mm. Men han har ju visat utanför St. Louis i svenska landslaget till exempel. Han har varit grym i flera VM-sammanhang. Och även i Västerås när han kom hem under lockouterna så har han visat både enormt spelsinne och liksom ledaregenskaper. Så Han har ju egentligen hela paketet. Han är väldigt stor i kroppen också. Så att...
Ja, verkligen. Och det finns jättemycket potential. Jag tror att det bara gäller att få ut den.
Ja, precis. Och det har väl varit lite spekulationer om att han kanske inte toptrivs socialt, säger St. Louis. Det ska jag inte säga någonting om, för det har jag ingen aning om.
Det vet inte jag något om. Han har aldrig sagt något.
Nej, och han skrev ju ändå ett nytt treårskontrakt, så att det kanske inte är så, ligger så mycket i det. Men...
Nej, vi
väntar i alla fall på... Folk vet ju att han kan mycket mer än vad han presterar. Och, han är lite för streaky också. Han kan ha långa perioder när han inte alls gör mål. Så att... Just i dagsläget här så tycker jag ändå att han kan nämnas. Här om jag ska vara lite hård.
Ja, han kan få ditt telefon nu så kan
jag... Ja, ja. Nej, det kanske inte. Jag kanske inte. Det här är väl inte bästa sättet. Att, ja, nej. Men jag får vara lite krass här. Ett annat namn som jag tog med som gäller lite samma sak, som vi vet har väldigt mycket hockey i sig, men som den största faktoren här är att han inte får chansen. Och det är ju Adam Larsson.
Ja.
Men draft 4, va? Det var ju spekulationer när han slog igenom så otroligt stort i juniorsammanhang i Sverige, i Skellefteå där och även i SHL, att det här är större talang än Victor Hedman. Det här är kanske den bästa backen vi har fått fram sedan Niklas Lidström. Ja. Var ju snacket då. Han skulle gå först av alla i hela draften, var det ju till och med snack om något år tidigare. Han gick ju 4 till slut. Men nu är han inte ens ordinarie i NHL.
Nej, men i min åsikt i det fallet är att han snarare är underskattad av sin coach.
Ja.
Samma coach som då spelar Bryce Salvador hela tiden. Som sagt, jag var just inne på det, att Adam får aldrig någon riktig chans. Han får spela enstaka match, men så fort han gör ett misstag så blir han bänkad och sen petar matchen på. Medan med äldre herrarna de har i laget får göra som de vill.
Ja.
Och det har ju tagit självförtroende lite av Adam också, såklart. Då blir man ju livrädd för att göra misstag.
Ja, det är såklart att det är så.
Är det någon jag önskar skulle få komma till ett annat lag där de tror på unga spelare och unga backar, så är det Adam.
Ja, jag håller helt med det. Och jag vill bara, innan jag... För jag håller absolut med det. Det beror absolut mest på att han knappt har fått chansen. Men just nu vet vi ju inte riktigt hur hög kapacitet han har, med tanke på att han inte har visat någonting än i New Jersey. Vilket jag har sina anledningar då.
Ja.
Men vi vet ju inte riktigt. Med tanke på hur otroligt hypad han var som tonåring. Så. Jag tar ett namn till då. Och då tar jag då faktiskt Viktor Stålberg.
Ja.
På ett sätt håller jag inte med mig själv där. För att...
Nej. Jag vet inte om han har överskattat att ha haft lite tungt här i Nashville och kanske inte kom igång i år heller. Men det är väl ingen som säger att han är någon superstar heller.
Nej, och lite skadebenägen och sådär har han varit, inte minst i början av den här säsongen. Men, och jag var otroligt imponerad av han under lockout, de lockoutmatcher han gjorde för två år sedan, blev det väl, i Frölunda. När han faktiskt visar många svenskar som inte har sett honom så mycket att han har mycket hockey i sig och inte bara en power forward, utan han har ett bra spelsinne sådär också. Men kanske att han blev lite överskattad där efter att ha vunnit Stanley Cup med Chicago. Han fick ju ändå ett bra kontrakt i Nashville på 3 miljoner per säsong, tror jag han sitter på. Men han gjorde ju faktiskt bara ett mål på totalt 32 slutspelsmatcher i Chicago, så jag vet inte om han bidrog allra mest i de där triumferna, även om han är en power forward och inte har som främst uppgift att göra mål. Men...
Nej, men då fick han ju spela i fjärde kedja ofta.
Ja, precis. Så att och möta bästa spelarna i motståndarlaget såklart. Så att jag ska inte ta ifrån honom på något sätt det. Men han har haft lite tufft i Nashville hittills. Så jag tror ändå att de skrev en ganska bra kontrakt med honom, med ambitionen att han skulle ta plats i en topp 6-roll. Och hittills så har han ju inte trängt sig in där på allvar.
Nej, det var ju ingen hemlighet att de var missnöjda med honom i fjol. Då har vi pratat väldigt öppet om. Och Victor själv har förklarat att han var väldigt besviken och hoppas på helt andra bullar nu med Lavoliet. Mm. Hoppas att det kommer.
Ja, och som jag sa det också, att han har ju, jag vet ju att han har mycket, att han är spelskicklig också. Så att det finns ju en kärna där som är bra. Så att det gäller att få honom att lossna, så som det gjorde. Han gjorde alltså...
Låter i bakgrunden här så har de plötsligt börjat med vägarbete utanför mitt fönster. Och det är klart de har, eftersom jag ska försöka sova en timme efter det.
Ja, Ja, det är lite stökig podcast den här veckan, men
jag tycker den är rolig.
Ja. Ja, det är bra. Mm. Ja, det vart, ja, vi kanske ska börja, vi ska nämna lyssnarnas
förslag. Fler svenskar du vill såga?
Nej, nu får det räcka.
Ja. Mm. Ja, men som sagt, du har fått mycket förslag från lyssnare. Jag kan inte gå igenom alla, men några här. Vi har Emil Ullbrand, en känd Carolina-fan i bloggen.
Det är ju underbart med Carolina-fans.
Det är inte så många.
Nej,
så
jag
har respekt för det. Men han hoppar på egna här. Han säger Cam Ward, om han nu fortfarande är överskattad. Vissa verkar tro att han är lika bra som 06, men han är värdelös nu.
Ja, han har varit en katastrof den här säsongen. Fullständig katastrof.
Ja, sen har vi Thomas Lundgren som säger Le Cavalier samt Semin.
Ja, det får man verkligen säga. Siomen, eller nu säger jag Siomen i rysk. Semin, han sitter ju på 7 miljoner per säsong.
Ja.
I ett fattigt Carolina, de har inte så mycket pengar heller. Så att de har verkligen investerat i honom. Men
Le Cavalier, han är väl, alltså alla är väl införstådda med att han är på utförsbacke. Liksom.
Ja, verkligen. Enormt skadebenägen också.
Ja.
Och så har redan, han sitter ju på en hyfsad lön där i Philadelphia. Särskilt med tanke på att de ligger väldigt nära lönetaket, så skulle de behöva verkligen avvara hans 4,5 miljoner dollar per säsong. Där. Dessutom sitter han ju redan på mängder av miljoner från Tampa där han blev utköpt.
Så, ja. Ja, visst. Men han kan ändå göra nytta, tror jag, i kanske för lite mindre pengar och i mindre roll, så tror jag fortfarande finns hockey i vinning.
Ja, han är väldigt bra skott, direktskott framförallt, och han har ju en stor kroppshydda framför kassen också. Han har, i sina yngre år när man lite rappade på rören, så var han ju en specialist i boxplay också.
Ja, vi fortsätter. Vi har Johnny Hallonen som säger, och han är en av många som säger Mark André Fleury då, men alltså, jag vet inte om man kan kalla honom överskattad. Han är ju allmänt kritiserad
för
svajighet och sina svek i avgörande ögonblick.
Ja.
Lika med den som Robin Fredriksson och väldigt många, kanske den som allra flest har nämnt, tror jag, som inte jag har med, och det är Rick Nash då. Ja. För sina 7,8 miljoner. Och det här har jag nog hållit med om fram till nu. För nu är han ju plötsligt Rick Nash på riktigt igen.
Ja, nu är han en av NHLs hetaste spelare.
Ja.
Men jag kan ju förstå.
9 mål, han spelar riktigt bra. Han går på mål, han jobbar hårt. Han har varit absolut Rangers bästa spelare utan tvekan.
Nyckeln bakom 5-4 segern i år också.
Ja.
I högsta grad. Ja, men jag förstår ju bilden hänger kvar trots allt, med tanke på att han sitter på 7,8 miljoner och var så otroligt impotent i slutspelet förra året.
Ja, visst.
Inte ens kunde köpa mål.
Jag sitter kvar, men jag håller inte. Från och med i år håller jag inte med.
Nej.
Vi har Robin Grell som säger Fanöf. Vi har Robin Fredriksson som hade mycket att säga. Han ska se.
Stekhet.
Mike Smith, Dustin Brown, Cam Ward, Dan Girardi. Sen ska vi se. Keith Yandle drog han. Då fick jag påpeka för honom att han var ju faktiskt med på din underskattade lista.
Ja, han tog inte platsen, men han var ju omnämnd i alla fall som ett alternativ.
Ja. Mm. Men där var Mike Smith. Dustin Brown är det ju någon som har påpekat. Han är ju alltid bra. Med honom är det snarare tvärtom. Han är ju jävligt bra i slutspelet, men tämligen anonym under grundserien ofta.
Ja, precis. Han är nog kanske den mest tydliga spelaren som vaknar i slutspel och som kan vara otroligt kritiserad i grundserien och liksom helt försvinner i matcherna och inte åka runt och tacklas och så här. Och när han väl tacklas så kanske han blir avstängd. Och så.
Men hellre det. Hellre det Joe Thornton.
Ja, stilen, ja. Göra 120 poäng och sen minus 20 när slutspelet börjar.
Ja. Simon Severland har två namn som också är väldigt vanligt förekommande. Dustin Byfuglien och Thomas Vanek. Och det får man väl hålla med om. Att de inte lever upp till vad man riktigt hade hoppats och trott att de skulle komma och göra.
Nej, Vanek är också verkligen en sån grundserieartist.
Ja, men det har inte riktigt blivit så succé som man kanske trodde nu när han fick komma hem till sitt älskade Minnesota.
Nej, han har inte haft någon. Han har inte förtjänat någon riktig nyckelroll där hittills heller faktiskt. Han är inte den som Mark Geo satsar mest på.
Han var tämligen osynlig i den här konstiga matchen i år.
Ja, ja.
Patrik Lilja är en lyssnare som drar jävla massa namn. I sitt första inlägg, och det kom åtskilliga sen, så skriver han Erik Stahl, Matt Duchene, Kevin Bjäxa, Steve Mason, Justin Schultz och Dustin Byfuglien.
Ja.
Måste du reagera på det här?
Ja, Justin Schultz är ju också en symbol lite grann för Edmonton Bell. Med tanke på att det var en sån här college-spelare som... jag tror till och med han vann Hobie Baker Award där som bästa college-spelaren i hela Nordamerika. Och som alla lag ville ha. Och så valde han Edmonton, och det var ju det största som hade hänt i Edmonton sen Wayne Gretzky. Men det var ju jättestort att han valde dem liksom, och flyttade upp till Antarktis för att, eller till Nordpolen på sig, för att spela i det krislaget. Men han har ju inte alls levt upp till den hypen. Han är ju skicklig offensivt, men han är ju inte NHL-mässig defensivt.
Nej.
Han är lite Ryan Nugent-Hopkins på något sätt.
Unge Lilja drar också till med Zach Bogosian, Milan Lucic och Vanek. Vi har en Jani som säger Joe Thornton, Marcon Fleury, Byfuglien, Edler, Dan Boyle och Le Cavalier.
Ja, där fick vi nytt svensk namn då.
Ja, han hade väldigt tungt i fjol. Men, och har ju ett bra kontrakt och fick mycket skit upp i Vancouver förra året. Men, där finns det potential att få han bara lite lugn och ro, så blir det nog bra igen.
Ja.
Vi har Nick som säger, och jag tror att signatur Nick bara vill provocera oss. Han skriver Crosby, Malkin, Erik Karlsson och Ovechkin. Det tycker jag låter som ett bra hockeyspelare.
Ja, det låter, jag har en annan bild av dem också faktiskt.
Ja.
Ja, det var det. Ja, jag gillar ändå angreppet. Så att,
Jim Morrison här, han skriver TJ Oshie, Bobby Ryan, Erik Stahl, Jordan Stahl, Jordan Eberle och Ryan Callahan. Callahan kan vara lite överskattad faktiskt.
Ja,
han var ju den enda i Rangers som var bättre under Tortorella än under Vigneault.
Ja, alltså jag kan förstå det också lite med tanke på hur han övervärderade sig själv lite grann där när han skulle förhandla med Rangers om ett nytt kontrakt. När han ville ha utgångspunkten var över 7 miljoner dollar per säsong.
Ja.
För en spelare i tredje kedjan, i andra tredje kedjan. Men jag gillar ju han i Tampa då. Det är ett lite beskedligare kontrakt, även om han fortfarande tjänar väldigt mycket. Men han är ju skadebenägen och han är ju över 30 nu. Och är ju inte någon enorm puckskicklig spelare, utan duktig på att täcka skott och sådär. Men jag ska inte gå in för mycket på mina kära Tampa-spelare. Men jag tycker han är viktig för Tampa i alla fall.
Arvid Karlsson slutligen får vara representant för många som tycker att Ovechkin är överskattad. Han säger, för att vara ansedd som bäst, näst bäst av många, är han förvånansvärt kass på många saker. Och det kan man ju kanske tycka, men alltså, jag tänker vägra säga att någon som gör 50 och 60 mål är överskattad. Det går ändå ut på att göra mål. Och den som är bäst på att göra mål är bra.
Jag skulle inte sätta upp honom på någon överskattad lista heller faktiskt.
Nej.
Då krävs det mer. Ja.
Yes.
Ja, nu börjar...
Ja, men du, jag ber alla som har blivit sårade av det här om ursäkt. Jag som åter upprepar att egentligen är de bra allihop.
Ja. Nej, jag håller med. Nu börjar internetconnectionen här bli lite svajig igen, så vi ska väl passa på att säga tacka för oss.
Du får ta dina 37 bara.
Ja, 37. Det är faktiskt lite mindre 37 än jag trodde. Nu börjar vi komma upp i sådana här nummer som du fasade för. När det skulle bli lite färre urval. Men vi har ju trots allt en bra, och det är ju vinnaren. Det är ingen snack om att Patrice Bergeron är den bästa 37an i NHL. Han får konkurrens av Patrick Nemeth bland annat. Och Adam Burrish.
Ja.
Och genom historien så finns det en 37a som kan hota Bergeron, och det är Olaf Koltzig.
Nej.
Kan inte. Nej.
Nej, vi säger Bergeron, och så är det bra med det.
Ja, absolut. Nej, men tack så jättemycket ni alla som har tagit er igenom den här lite småsvaja podden, men vi har ju hunnit med en hel del då.
Och nu, vad ska du?
Nu ska du topsova.
Luta mig omkull en timme, sen ska jag gå på hockey.
Precis, en powernap.
Well, yes. Ja, men du, sköt om dig så hörs vi nästa vecka, Ekan.
Ja, tack tillsammans. Tack tillsammans alla lyssnare och dig själv. Och så gott nu.
Hej, hej.
Ha det bra allihopa. Hej, hej,
hej. Oh, take me where the hockey players face off down the rink. And the Stanley Cup is all filled up for the champs who win the drink. Now the final flick of a hockey stick and a one gigantic scream. The puck is in, the home team wins the good old hockey game. Oh, the good old hockey game is the best game you can name.